finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss.
Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig.
Din jävla sopa. Hur många rätt fick du idag? Min kärring kan mer trav än du. Han är ganska full. Kanske 60 år och skriker rakt in i den öppna studion som står mitt i publikhavet. Det sista loppet har gått i mål och vi har avslutat programmet. V75 direkt. Jessica Almenäs har jäktat iväg mot flygplatsen. Radarparet Edlund och Nilsson syns inte till. Ensam kvar kastar jag en hastig blick på honom. Låter nu ögonen vandra vidare genom folkvimlet, suckar och vet vad som väntar. Gubben, en ordinär hater av travsnitt, fortsätter med sina förolämpningar eftersom jag gör mitt bästa för att ignorera honom. Jag plockar ihop mina saker, andas och samlar mig. Biter ihop. Nu börjar gatloppet. Dags för medaljens baksida. Att ta sig från publikplats till en taxi som kan köra mig till Svågertorp och vidare mot Kastrup med tåg. Jag är tuff, men det här är tuffare. Dårprocenten ökar exponentiellt efter tävlingarna. Det är som om de kommer upp ur jorden. De är fula, blacka, skitiga och bittra och jag är den perfekta personen att kanalisera frustrationen mot. Jag börjar gå. Råkar sparka undan tomma plastglas och känner en unken doft av alkohol. Gammal öl. Det är alla de som druckit ur muggarna som dröjer sig kvar. Somliga nöjer sig med att skratta ut mig och kasta glåpord. Du borde fan ha stryk, skriker någon i min rygg. Och jag vänder mig förstås inte om. Andra stoppar mig och vill hälsa. En kille i 35-årsåldern skakar hand. Han luktar piss, ställer sig alldeles för nära och säger sen att jag är Sveriges sämsta travexpert. Att han alltid har fler rätt på sitt 200-raders system än jag har på mitt på 2000 rader. Du är dålig som fan, Micke, men ibland är du jätterolig. Men du fattar ju inget om trav, sluddrar han och rapar mig oavsiktligt i ansiktet. Jag är världens mest olyckliga människa nu. Hans fru med tillhörande barn drar iväg honom. Örjan, låt honom vara. Han är inte värd det, säger morsan slash frun som också är packad och jag kan andas ut. Inte värd det? Vad är det jag inte är värd? Stryk eller? Snubben skriker något som jag inte kan uppfatta och så gapskrattar han. Barnen är tysta. De ser olyckliga ut. De verkar ha varit med förr. Nära utgången nu. Gatloppet kan snart vara över. Låtsas prata i telefon och titta ner i marken. Möter ingens blick. Håller tummarna. Taxistolpen är ett kaotiskt ställe där jag snabbt blir igenkänd och får mig några sanningar till livs. Jag spelar med. Är inne på upploppet ju. Biter ihop och spottar på mig själv. Det brukar funka. Ja, jävla vad klantigt jag tippar idag. Jag är bara en korkad stockholmare. Haha, alla experter i tv är ju sämst. Alla borde ha sparken. Nu är jag nästan en hjälte. En bil svänger in vid taxikön och någon vevar ner rutan och skriker. Micke Nybrink, kom hit! Inte ont anande kliver jag fram och kikar in. Nej, jag tittar inte in i en pistolmynning men i ett par tomma och humorbefriade ögon. Du, här har du en kondom. Ha på dig den nästa gång du knullar så föds det inga fler små Micke Nybrinkar. Sådana som du ska bort från sporten. Han ser ut att vara aktiv, kanske ett travamatör, men jag känner inte igen honom. Jag väntar på ett, nej, jag skojar bara, förlåt. Men han säger istället en gång till. Du ska bort, alla hatar dig. Jag svarar inte. Tar till och med emot kondomen, ler ansträngt och tänker på mina tre barn där hemma. Borde de alltså inte ha fötts? I det läget knäar jag mentalt. Jag lägger av nu, tänker jag. Ska min familj dissa så är jag inte med längre. Mina fantastiska barn som jag älskar ska inte behöva åka med på kändishatartåget. Tanken att slita dem ur bilen och uppfostra det skånska svinet far igenom min hjärna. Född i förorten, uppvuxen i en hård miljö och bra på att slåss. Bättre än på att tippa. Jag skulle sänka honom på 3 sekunder. Skulle vara så jävla skönt. Slå in näsan i hjärnan på honom. Om man har någon. Tveksamt. Men som tur är gör jag inte det. Att inte sänka mig till deras nivå är något jag ständigt jobbar med. Låt dem inte bryta ner dig, Micke. De är inte värda minsta lilla uppmärksamhet. De är sorgliga losers. Du är vinnaren. Jag har drömjobbet. Kan faktiskt inte tänka mig något bättre. Jag jobbar med Jessica Almenäs, detta superproffs. Och jag funderar lite över hur jag kan få förtroendet att stå med henne och göra TV4s största travprogram. Jag, av alla, en vanlig Solvalla-torsk. Jag står där bredvid Jocke Johansson, Patrik Skoglund, Göran Borgås, Forsgren och Stig H. Stig H? Det är för fan overkligt. Micke Nybrink jobbar med en travikon, en levande legend och en man som gjorde att jag nästan skett på mig av nervositet när jag skulle ringa honom den där första gången som fjunig reporter på Solvallaguiden. Nej, när ska de dra av med lösskägget och skratta ut mig? Vi skojar ju bara, fattar du väl? Stick nu! Du är en bluff! Vad fan inbillar du dig? När jag var 12 år, då var mitt intresse för hästar minimalt. Farsan höll på, det anar jag. Han satt där och ritade med färgpennor i startlistor och han verkade insatt. Jag tror att det mest var för att jag inte hade något att göra. Som jag den där gången frågade vad han höll på med. Täby, sa farsan. Jag räknar ut vem som vinner. Sen förklarade han att han handikappade hästarna och spelade på vem som skulle komma etta och tvåa. Komb, sa farsan. Sen log han och meddelade att jag kunde få spela 10 kronor. Det här var 1974. Om jag ville. Att han hade en klar komb. Pengar på banken, sa farsan. Bara att hämta ut. Ni fattar hur det gick, va? Varför vinner alla alltid första gången? Komben gav 9 gånger och jag hade fått jungfrusilen. Säg inget till morsan, sa farsan. Vi började åka ut till Täby varje söndag. För mig var det en fantastisk värld som öppnade sig. Med en 12-årings nyfikenhet sög jag upp allt. Hästarna heter Nicke, Abu Dhabi och Ojes. Jockisarna, det var Gunnar Nordling, Roffe Vuscha och Albert Klimsa junior. De var mina hjältar. Vi vann hela tiden, så minns jag det. Komberna satt som spön i backen och jag fick hämta ut. Ibland var jag ensam i utbetalningsluckan. Vi har ett oslagbart system, sa farsan. Idiotsäkert. Japp, med vinsterna kom också övermodet smygande. Vi axade insatsen och kände oss som kungar. Nu har vi en bankrulle, sa farsan. Nu ska den dubblas, sen ökar vi igen. Själv var jag oerhört imponerad. Snart skulle vi vara rika. Väldigt snart. En söndag sprack det. Vi spelade vilt, ökade insatsen efter varje förlust och det slutade med katastrof. Nu har vi ingen bankrulle, sa farsan. Säg inget till morsan. På farsans jobb fanns det en kille som hette Christer. Han hade skägg och såg ut som en professor. Christer gick på Solvalla och vi hakade på. Mycket bättre än Täby, sa farsan. Tillsammans med Christer så jobbar vi stenhårt. Givetvis hade vi ett matematiskt system där vi tog hänsyn till hur fort hästen hade öppnat och avslutat sista 500 meterna. Vi räknade ut allt, kompenserade för distans, underlag och startmetod och kom fram till vem som skulle spelas. Svenne Österblom vinner, sa Christer. Och det gjorde han, med 40 meter. Förutom det visste vi exakt vilken utrustning alla Solvalla hästar tävlade med. Boots, vikter, armbågsskydd och vanlig eller modified sulky. Vi kollade värmningar och såg när Sören Nordin testade nya balanser i 3 värmningar. Eller när Stigo körde en 14 sista 500 utan armbågsskydd för första gången. Vi vann hela tiden. Vi lärde oss också att tyda stortränarnas signaler till de tunga gossarna på restaurangen. När Gunnar Nordin vände inåt efter provstarten, då var det klartecken. Själv stod jag alltid 900 kvar när de vände i defileringen och frågade kuskarna om de skulle vinna. Olle Lindqvist blev min kompis. Han gillade tydligen den lille killen i toppluva och sa alltid när det var aktuellt. Spring och spela du grabben, flinade lappen, och jag for iväg, likt en vessla. Åren gick och vi flyttade in på målläktaren. Det gällde att vara där tidigt för att få sin vanliga plats. Klockan 4 var vi alltid bänkade med stoppuren i högsta hugg. Där satt alla möjliga människor, alla socialgrupper var representerade och vi var ett stort, brokigt gäng. Kunskapen om hästarna var fantastisk. Spiken, Jåken, J.E., Bajdoff, Jonas, Horst, Olle, Rosse, Junior, Magnus och Bengt. Det är några namn som bara dyker upp sådär. Bengt var äldst, alltid proper i kostym och spelade typ en gång om året. Och då var det hela kassan på någon jättefavorit. När han reste sig då tystnade alla. Kolla, Bengt ska lira. Andra spelade på allt och hela tiden. Bajdoff, han var värst. Han bodde i en tom lägenhet på Söder och sov på en luftmadrass. Men han hade alltid svindyra kläder och såg ut som en filmstjärna. Om han inte vann i sista loppet, då var det kört. Det här var innan nätpåken, men den här killen, han var uppfinnaren av All In, om ni förstår vad jag menar. Hur det än gick så var Bajdoff alltid glad. Världens trevligaste kille. Alla gillade honom. Ville man så kunde man även få spela hos honom. När han hade vunnit och hade kassa, då bjöd han oss dubbla oddset. Luckan är öppen, sa Bajdoff. Det slutade alltid med att han var gul. Kan man låna en hundring, sa Bajdoff och flinade obekymrat. Ingen kunde säga nej i det läget. Killar som Bajdoff, de har bara pengar till en sak. Att spela för. Hela min uppväxt i förorten har format mig som människa. Jakobsberg, det var inget extra farligt ställe på den tiden. Men vi levde i utkanten av lagen. Jag och mina kompisar. Och vi var inne i stan och härjade. Det var inte alltid vi betalade, om man säger så. Det gällde att fixa allt och vi klev ogärna åt sidan. Jag hade kompisar som sökte bråk. Men när det blev allvar, då skickade de fram mig. Det sades att jag var lite galen, utan spärrar. Alltså jag märkte bara att jag inte blev rädd som alla andra. Inte ens när jag fick en avslagen flaska i ansiktet. Mitt värsta minne från min uppväxt i Jakobsberg, det är ändå när de hittade min bästa kompis död på en McDonald's-toalett i stan. Han hade tagit en överdos. Stefan och jag träffades när vi var 1 år och att det här skulle sluta så här knäckte mig. Även om jag hade sett det komma, allt fanns där. Varför ställde jag inte upp mer? Att gå på hans begravning, det är mitt livs värsta ögonblick. Att se hans föräldrars smärta, det finns nog inget värre än att behöva begrava sitt barn. Jag gråter ofta i tysthet när jag tänker på honom. Goodbye to you, my trusted friend. Det är onsdag kväll och jag står på en fabrik i blå overall och tillverkar bomber. Året är 1989 och jag är less på min situation. Är det så här jag ska hålla på? Hur har jag lyckats hamna så här snett i mitt yrkesliv? Paniken kommer över mig. Jag får inte luft. Det är nog det här som kallas för ångest. Arne Holopainen kommer förbi min maskin. Han är dryga 60 och har jobbat i verkstadsindustrin hela sitt liv och gör alltid sitt utan att klaga. Jag gillar verkligen Arne, men samtidigt jag får inte bli som han. Tänk om jag är på väg att bli det. Det trycker över bröstet nu. Har du spelat dagens dubbel ikväll, Micke? Undrar Arne snällt, eftersom han möjligen ser att jag mår dåligt. Han vet att jag är travtokig och vill få mig glad. Arne är världens snällaste. Nej, jag hann inte, blir svaret. Och då inser jag att nu skiter jag fan i allt och åker till Solvalla. Gå nu Arne så jag kan smita, tänker jag. Du ska inte behöva se det. Jag är fasen om jag får sparken. Jag måste till uteläktaren och se hästarna. Jag är ingen särskild vinnare, men det är inte grejen. Travet är en drog för mig. Och nu är den tydligen på väg att gå ur kroppen. Jag svettas och måste ha. En timme senare är jag på Solvalla. Jag har fortfarande arbetskläderna på mig. Jag ska ju ändå tillbaka och stämpla ut vid midnatt. Skiter i vad folk tycker. Men jobbar inte du ikväll, undrar min kompis Pelle. Han flinar för han vet det här har hänt tidigare. Ja, jag ska jobba in en vinnare istället, säger jag och känner mig lite billig. Men vad fasen, ingen märker väl något och krigsmaterial. Jag är typ pacifist. Det här är min protest mot vapenexport. Så rättfärdigar jag smitandet inför mitt bättre jag. Några månader senare så kallar chefen in mig på sitt kontor. Du får ingen löneförhöjning i år. Faktum är att du är den enda på hela verkstaden som får sänkt. Det säger Torsten och tittar mig i ögonen. Jag funderar på att brusa upp. Att börja vråla om facket att nu jävlar är det krig. Torsten suckar och sen säger han sanningen. Vad fan gör du här, Micke? Du ska inte jobba på en verkstad. Du kan ingenting och är inte alls intresserad. Byt jobb innan det är för sent. Jag reser mig upp, går hem och ringer och säger upp mig dagen efter. Men det här är ändå vändpunkten i mitt liv. Från sparkad slacker är jag, utan att jag fattat det ännu, på väg rakt in i drömjobbet. Några veckor senare visade det sig att Solvallaguiden söker sommarvikarier. Jag inser att det är nu eller aldrig. Det här kan bli förändringen jag längtat efter. Tänk om jag kunde få jobba med trav. Men det är väl inte möjligt. Varför skulle de ta mig? Jag åker till redaktionen och får träffa Björnen Holmqvist. Björnen har jag läst i många år och jag gillar hans lättsamma ironiska stil när han skriver. Tänk om jag kunde bli som han. Han röker cigarr och pekar på bilder av hästar som han ber mig identifiera. Jag blir nervös och svamlar en massa medan han är mest tyst och svårläst. Du ska få göra en test, säger han till slut. Anställningsprovet, det går ut på att skriva löpningsreferat från ett lopp och lämna in det till honom i pressrummet senast en halvtimme efter målgång. Jag ska även författa en artikel om tävlingarna och komma med den till redaktionen dagen efter. Att lämna in min text är en pärs. Det är torsdag morgon och full aktivitet när jag gör det. Ingen tittar på mig. Björnen, han ögnar igenom mitt handskrivna ark. Vi sitter på hans väl inrökta kammare och han puffar på sin cigarill. Fan vad den luktar illa. Och muttrar att jag kanske inte är helt oduglig ändå. Och du börjar på måndag 6:30. Inte helt oduglig alltså. Senare ska jag lära mig att det här är det närmaste beröm man kan komma från hans sida. Själv bubblar jag av lycka inombords. Det känns som att jag har vunnit stort. Jag bestämmer mig för att satsa allt jag har på att förvandla sommarjobbet till en fast tjänst. Det här är sommaren 1990 och plötsligt är jag travjournalist. Mina kunskaper inom journalistiken är begränsade, men på pluskontot har jag ändå språket. I skolan var alla språk min grej. Svenska hade alltid varit paradämnet. Jag fullkomligt älskade att skriva och läste också under hela min uppväxt. Litteratur i alla former är faktiskt fortfarande min favoritrekreation. På guiden är jag rookie. Och oldtimers som Uffe Dånar, Lilleman Forsberg och Björnen Holmqvist är mina chefer och mentorer. Det visade sig vara en tuff och jäkligt bra skola. Jag minns första gången jag ska skriva referat från Solvallas tävlingar. 10 lopp och kanske 130-140 hästar ska läggas under lupp och kommenteras. Allt förväntas vara klart 7:30 morgonen efter. Den natten sov jag ingenting. Flera gånger är jag på väg att ge upp. Det här är tydligen inte min grej heller. Jag kanske kan få tillbaka jobbet på verkstaden. Kom igen nu, kämpa. Det här är vad du vill ju. I dimma spolar jag bandet fram och tillbaka och när jag raglar in på redaktionen i källaren i Blackeberg och ger allt till Lilleman för korrektur tittar han på mig och skakar på huvudet. Låter de vem som helst skriva resultat nu? Det här är ju för fan viktigt. Man måste haja trav. Lilleman läser under tystnad och när jag frågar om det duger då drar han sin standardkommentar. Håll käften! Men sen ler han och säger att det kanske går att använda. De närmaste 10 åren blir hårda med daglig produktion i kvällstidningstempo. Jag får prova på allt, resa runt och ränna omkring på stallbackar, ringa intervjuer i vansinnesfart, skriva notiser, insändarspalter, tippa, ranka, läsa korr och redigera. Jag vill påstå att det är den bästa skolan man kan få. 1994 får jag mitt första barn och får en chock och en helt ny syn på livet. Ni som har barn förstår vad jag menar. Ni andra kan fortsätta vältra er i er själva. Kalle är 19 år nu och vi har haft en lång och ganska orolig men ändå fantastisk resa tillsammans. Vi är oerhört lika och hans relation med mig, den påminner om den jag har med min pappa. Ida som föddes 1996, det är en 17-årig tjej som alltid klarar sig själv. I skolan har hon bara toppbetyg, trots att hon inte kämpar mer än nödvändigt. Jag tror faktiskt att hon skriver bättre än mig redan nu. Hon är också en överlevare och hennes tempo, ungen sover aldrig, skulle kunna knäcka vem som helst. Ida och jag förstår varandra utan att behöva prata. Jag älskar mina barn så mycket att det gör ont. En dag i mars 1999 får jag ett mejl som kommer att ändra mitt liv. Lasse Östling, sportchef på Aftonbladet, skriver att han och ansvarige utgivaren Kalle Ljungqvist, de gillar mig och undrar om jag är intresserad av att börja skriva krönikor i Aftonbladet. Om jag är det, är det ett skämt? Vilken grej! Ska jag få breda ut mig om trav i Nordens största tidning? Overklighetskänsla infinner sig. Vet de ens vem jag är? Problemet är förstås att få guiden att tillåta det. Vi träffas över en lunch. Jag, Östling, Ljungqvist och min chef på guiden, Timo Kahisalo. Till min förvåning går Timo med på dealen. Förutsatt att guidens logga ligger i min spalt. Det är något som jag är evigt tacksam Timo för. Att han inte stoppar mig där. Nu har jag skrivit spalter i Sportbladet i 14 år. Det låter som en lång tid och som om det vore dags att göra något annat. Men faktum är att jag tycker att det är så roligt, så inspirerande att få nå ut till en stor publik på det här sättet att jag vill aldrig lägga av. Det är fortfarande det bästa som finns att sätta sig med en blank sida och bara börja smattra utan att veta vart det ska ta vägen. För det är så jag jobbar. Att skriva det som att cykla. Det är löjligt lätt när man kan det och jag liksom låter bara orden flöda. Idéerna verkar heller aldrig ta slut. Ibland får jag just den frågan. Hur hittar du på allt att skriva om? Är det inte jobbigt vecka ut och vecka in? Mitt problem är istället att jag har så många saker att ta upp. Det absolut bästa jag vet och de gånger jag känner att jag skriver som bäst och från hjärtat, det är när jag går hem efter Elitloppet och drar på mig en jättespalt om Stefan Melanders vinst med Iceland. Eller när Maradja vinner Olympiatravet. Då är jag privilegierad. Då är jag lika euforisk och fylld av endorfiner som när man är nyförälskad. Då känns det faktiskt som om jag är född att skriva. Inte att göra bomber. ...2001 får Timo sparken och en ny chef kliver in på guiden. Han heter Gunnar, seglar och bor i Saltis. Och det är inte så att jag spontant ogillar honom. Hans jobb är att vrida åt kranarna på ett företag som läcker som ett såll. Du måste sluta skriva spalter i Aftonbladet, säger Gunnar efter några dagar. Du har en vecka på dig. Jag går hem och funderar, eller om jag nu gör det, för dagen efter säger jag till honom att det är uteslutet. Han kan lika gärna be mig sluta andas. Så dumt känns det. Vi går på lunch. föreslår Gunnar, och under den här minnesvärda måltiden så gör han sitt bästa för att köpa kvar mig. Han erbjuder mig 20 000 kronor mer i månaden och säger att jag blir högste chef på redaktionen med rätt att sparka och anställa vem jag vill. Det känns jättefel. Inte vill jag kliva över lik för att nå toppen på guiden, och jag kan heller inte se mig bossa över mina gamla jobbarkompisar på det sättet. Hans utdömningar av vissa i personalen får mig också att, nej, den här killen vill jag komma långt bort från. Och det värsta av allt är att han försöker kväsa något som jag börjat bli beroende av. Att skriva krönikor har blivit min stora passion i livet. Hela dagarna kretsar kring det. Jag lyssnar, pratar med folk och gör anteckningar i skallen. Det känns som om jag kommer hem. Lägger man sedan till att jag gillat att chansa, att spänning är livskvalitet, att trygghet är trist, så förstår ni att jag lägger benen på ryggen, skrattandes, lycklig och fri. Nu lever jag. Allting som jag vill kan jag göra, sjunger Uggla. Jag satsar istället på Sportbladet och att försörja mig som frilans. Ganska snabbt hör jag av mig till chefen på Kanal 75, Niklas Andersson, som jag stötte ihop med några gånger genom åren. Jag vet inte varför, men jag har fått bra vibbar av honom, även om han är reptilsnabb i sina utdömningar. Ska jag vara riktigt ärlig så anar jag att vi är lika. Obekväma sanningssägare med en släng av skitstövelsvarning och utan rädsla för att få nya ovänner. Vi äter lunch och jag undrar hur det går med tv-stationen. Ett år tidigare har jag nämligen fått erbjudande om att vara med i deras nya satsning av direktsända lopp på onsdagar och lördagar. Den gången rann det ut i sanden, men det lovades att fler tillfällen skulle komma. Nu kanske det är läge. Du kan få vara gäst en fredag i Dagens Rätt, säger Niklas. Så får vi se om du funkar i rutan. Och på den vägen är det. Min tv-debut sitter fast i mitt minne för evigt. Jag är givetvis i behov av både valium och blöja när jag kliver in i studion med Jocke Johansson den där första gången i september 2001. Men det går okej. Jag känner mig inte alls dum och jag får inte tunghäfta eller en blackout. Faktum är att det är jättekul. Att göra direkt sänd tv är en adrenalinkick och jag flyger runt resten av dagen. Vem behöver droger när det finns tv-jobb? 2002 föds mitt tredje barn, Gustav. Han har alltid varit en intensiv pojke med ett minimalt sömnbehov, och jag har nog också alltid känt att det var något annorlunda med honom. Vi pratar om en tornado som sveper fram. För snart 2 år sedan fick han diagnosen ADHD. Det förklarar mycket. Gustav har inget stopp och jag kan ibland känna att vi är lika. Du måste lära dig kontrollera din ilska, pappa, brukar Gustav säga. Han har fått göra det själv och tycker inte att jag kan det. Gustav är bra på att se saker. Han har ett minne som en elefant och glömmer aldrig en oförrätt. Och så har han de finaste ögon jag sett. Fler inhopp följer i Dagens Rätt och efterhand blir jag stammis. Jag fattar knappt, men tydligen är jag bra nog för det här också. Feedbacken på den tiden är minimal, men man får gå hem och titta på sig själv och leta fel. Jag som alltid hatat att se mig själv på bild tvingas nu genomlida hela sändningar där jag uppfattar mig själv som en pinsam, korkad stockholmare. Trots det försöker jag lära mig av mina misstag. Jag får också bra stöd av Hans G. Lindskog, Göran Borgås och Jocke Johansson som jag jobbar med. 2005 drar vi igång ett nytt program som heter Vinnare V64. Från början är det jag, Johan Edlund och Thomas Nilsson som jobbar i rutan. Vi står i en studio på Solvalla och gör ett kaxigt program där vi ställer kuskarna som inte levererat mot väggen. Det här är något nytt inom travjournalistiken, och så här i efterhand kan jag erkänna att vi nog var lite väl upppumpade. Jag minns ett av de första programmen väldigt väl. Roland Jansson, den lille tränaren från Eskilstuna, var favorit i ett av loppen, satt utvändigt långt bak och anföll kanske lite för sent. Spurten räckte inte till vinst. Vi var som en vargflock som vädrade svaghet. Det blev väggen för Jansson och vi pratade om en ren arkebusering. Borde du inte attackera tidigare? Kanske, men det är lätt efteråt. Tillbaka till studion där jag utdelar det dödande hugget. Bortkörning, riktigt klantigt kört av kusken. Japp, det var lalligt, fyller Nilsson i. I samma program vill inte Hans-Ove Sundberg komma till väggen för att intervjuas efter att ha bränt av som hårt betrodd. Han säger att han inte har tid, men vi filmar honom när han sitter med armarna i kors i stallet och visar upp honom i tv. Hade han inte tid, säger jag, och Thomas himlar med ögonen. High five! Vi får förstås en massa skit efteråt. Jag förstår det. Travet var inte redo för det här då. Tanken att dra igång med granskande journalistik var rätt, men som sagt, iven att smälla på tog överhanden. Ändå kan man aldrig komma ifrån att det var bra tv, och jag saknar de tuffa tagen. Väggen var en genialisk uppfinning, och om man bara kunde få alla aktiva med i matchen så skulle vi kunna göra riktigt vassa och sevärda program. Ibland håller inte sporten bästa klass, och då måste vi skapa intresse på ett annat sätt. Mer än så är det inte. Det är liksom inte hela världen att köra dåligt och få skit för det. Jag tippar dåligt nästan hela tiden och står gärna till svars. Man måste kunna bjuda på sånt. Det är för fan bara trav, inte hjärnkirurgi, utrikespolitik eller flygsäkerhet vi håller på med. ...2008 blir ett intensivt år och det mest omtumlande i mitt liv. Jag separerar och flyttar ihop med Anna. Utan att gå in på några detaljer så går separationen inte alls bra. Nu menar jag inte att det brukar vara så, men här pratar vi om en total katastrof. Ett känslomässigt helvete brakar loss när barnen kommer i kläm. Det enda jag kan säga så här i efterhand är att föräldrarna i en separation alltid måste sätta barnen först. Låt det inte bli smutsigt och personligt. Jag mådde inte bra under en period här och känner fortfarande ångesten komma krypande när jag tänker tillbaka. Nu går det bättre, även om såren aldrig tycks läka helt och hållet. Mitt botemedel under de här åren har varit samma gamla medicin som alltid. Jag tränar stenhårt. Utan träningen tror jag faktiskt att jag hade gått under för länge sedan. Det är där jag blåser ur med all frustration, frigör endorfiner och löser problem. Jag vet att det låter klyschigt, men att träna som en dåre på ett gym i 90 minuter eller köra intervaller tills man kräks gör underverk och skulle lätt kunna ersätta all slags psykofarmaka. 2010 föds Bella och jag blir småbarnsförälder igen. Det är fantastiskt kul. Dels är jag med ålderns rätt lugnare. Dels har jag en sambo som är värsta supermorsan. Men jag antar också att det är som med allt annat. Man behöver några mulligans. Synd att man inte hade ett liv till att leva. Då skulle man inte göra om alla idiotiska misstag. Fast å andra sidan är det väl så livet ska levas. Med kontraster, snedsteg och fullträffar. En annan sak som jag utvecklat de senaste 10 åren är mitt intresse för köket. Det finns nästan ingen roligare än att laga mat och baka. Det är väl så medan alla andra twittrar och pillar på iPhonen så har det här blivit min grej. I stort sett varenda dag planerar jag middag, åker och handlar med Bella och lagar sedan mat till min stora familj. Det är avstressande att gömma sig i köket ett par timmar. Kvällarna de går sedan åt till att övervaka surdegen som jäser och knapra på nybakad biscotti och dricka espresso. När Alexander slår upp sina blå ögon i augusti 2012 är Micke Nybrink pappa till 5 barn. Alltså shit, det låter sanslöst och något jag aldrig kunnat tro. Han är så liten och jag blir alldeles varm när jag möter hans lilla nyfikna blick. Han är en glad kille som skrattar och ler mest hela tiden. Det går inte att älska någon mer. Egentligen är det inte konstigt att jag har 5 barn. Det finns faktiskt inget som slår umgänget med barn. Allt de ger tillbaka och den totala tillit de visar sin pappa. Så ni som tror att mina veckor är fulla av trav får nog tänka om. Mina veckor handlar om barn och logistik kring barn. Travet kommer alltid i andra hand och barnen ger mig också en nyttig distans till ankdammen som omger travsporten. Numera betraktas jag mer som en åsiktsmaskin än en travtippare. Själv tycker jag bara att jag är en vanlig travspelare. Men visst, jag försöker mig på att skriva och prata om trav och precis som alla andra spelare så har jag en massa åsikter. Det enkla med mitt jobb som tyckare är att konkurrensen är relativt liten. Jag har nämligen gjort det till min grej att se allt ur en spelares perspektiv. För det är ju vad jag är och det vore konstigt om jag tänkte som en travtränare eller en sportchef på en travbana. Jag kan det här nu, skriva och prata om trav. Lösskägget har vuxit ut till ett riktigt. Jag är inte rädd längre. Folk i min omgivning frågar om jag inte borde göra något annat. Kan trav verkligen vara så kul? Jag skulle ljuga om jag sa att det alltid är det. För det finns gånger och dagar när det är tungt. Man ger så mycket av sig själv och får så lite tillbaka. Bara 5 rätt på V75 och några grova förolämpningar i mejlen. Hatet gör ont. Inget pansar klarar av sånt. Ändå känner jag fortfarande att intresset brinner och när jag sätter mig ner och ska skriva en spalt eller analysera en V86-omgång, när jag har något hett att skriva om eller när jag hittar den där hästen som alla andra har missat. Jag kan faktiskt inte tänka mig något bättre. Jo, förlåt, att den vinner och att tittare eller läsare tar rygg, det ger mig en kick och en injektion att fortsätta. Egentligen är det bedrövligt att man måste lära sig leva med kändishatet, vilket jag faktiskt lyckats med numera. Jag låter dem inte komma åt mig. Jag läser inte deras mejl. Jag har minst 10 psykfall som skriver varje vecka. De är blockade. Eller så svarar de med en kärleksförklaring. Man får försöka förstå dem. Att de troligen gillar trav lika högt och rent som jag. Men att de har fel sätt att visa det på. Alla är snälla innerst inne. Det lärde mig mamma när jag var liten. Drömmarna då? I stort sett så är de redan infriade. Jag har hälsan, en stor familj, en underbar sambo och känner mig redo för fortsättningen. Om jag ska gå loss helt så öppnar jag en restaurang i Sydfrankrike eller i Italien om 10 år. Det vore nice. Jag får väl låna pengar av Bengt eller Bajdoff eller någon annan från målläktaren. Fram till dess spelar jag vidare med farsan. Vi har gjort det i 39 år nu. Säg inget till morsan.
Jag plockar smultron vid vägens kant och träsen upp dem på strå. Det killar så skönt under foten min. Jag känner gruset med tår.